En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Jag heter Hanna Olsson och idag har jag med mig Ulrika Schenström. Hej!
Hej, hej!
Anders Lindberg, hej!
Hej, hej!
Och Daniel Sedin, hej!
Morsning!
Morsning, korsning! Idag blir det utredningsextra i Åsiktskorridoren. Utredningarna haglar över oss dessa dagar, vare sig det handlar om vinster i välfärden, hatbrott eller socialförsäkringssystemet. Men vi börjar med det viktigaste. Vad tycker ni om den senaste säsongen av House of Cards?
Nu verkar jag vara den enda som har sett det,
ja,
som verkar det här i försnacket.
Får vi din
analys? Jag kommer på mig själv att gilla Frank Underwood mer och mer. Han blir liksom en någon sorts demokratisk Nixon med klara Roosevelt komplex. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Han är
vilken name-dropping.
Ja, visst.
Mm. Jag är en sån där
amerikana man.
Det var inövat.
Mm. Amerikana man.
Ja. Mm.
Nej, men jag tycker det är det är bra, såklart. Mm. Men sen är det ju många scener som är väldigt, väldigt dåliga också. Till exempel
verkligen.
Sex scenerna.
Det är mycket
vad
som är dåligt.
Vad är det du har problem med dem?
Ja, men de,
Berätta.
Men ja, jag vet inte. vad ska man säga? De är lite krystade.
Ja, men du vet att allting handlar om sex förutom sex och det handlar om makt.
Just det.
Så sexscenerna handlar bara om makt. Jag vet inte vad som
Stalin.
Sa det. Säkert. Ja, men vad tycker ni om House of Cards-faktorn i svensk politik då? Är den för låg eller?
Alltså, jag tillhör ju dem som från början har tyckt att House of Cards, hela historien var bättre på engelska.
Ja, när, det var precis när, det jag skulle säga.
Alltså, och Frances Urquhart, som den brittiska förebilden heter, är ju mycket, mycket roligare. Och jag tror att det finns en orsak till det, förutom att den är brittisk och det är alltid roligare. Och det är att den är mycket mer politisk. Alltså, Frances Urquhart är en riktigt ondskefull, skräcködle högerpolitiker. Mm. Som på ett helt underbart sätt genomför sin skräcködle högerpolitik. Och då blir det så att säga politiskt intressant också. Mm. Frances Underwood är ju bara liksom, han är ju på något sätt, det är bara politik som teater.
Men det börjar komma nu i tredje säsong.
Men jag håller helt
säsong,
med om det.
Och
jag,
det är därför det blir spännande.
Jag håller helt med om det och jag tycker att den brittiska är helt fantastisk. Jag håller helt med om din analys på det. Den här är liksom, det är i och för sig en helt annan kontext, det är en helt annan typ av politiker, men det är väldigt mycket mer på låtsas på något sätt. Urquhart, det känns ändå ganska mycket mer genuint, även om det är minst lika obehagligt att den här journalisten blir mördad eller så vidare. Men den som inte har sett House of Cards, den riktiga BBC-serien, se den innan ni ser House of Cards, den amerikanska, för då förstår man liksom lite mer var det där kommer ifrån. Och jag tycker också att egentligen det ska vara den där kallhamrade Tories-politiken som beter sig, vars fru också styr alltihopa på ett helt annat sätt. I den amerikanska så tycker jag inte hon, där försöker hon faktiskt gå emot honom lite också och liksom ha sin egen karriär och så vidare. I den brittiska då står hon ut med att han är otrogen, han gör konstiga saker och hon styr det mer än vad han egentligen tror. Så att jag tycker nog att den är bättre.
Mm. Och sen kommer ju många av de här du kan hävda det, men vad han säger nu,
but I couldn't possibly comment.
You can think so, but I couldn't possibly comment.
Exactly.
Alla de här liksom uttrycken, de kommer ju från den brittiska, och det är också det att det här är ju också citerat av Tony Blair i det brittiska parlamentet. Så han, så att i så att säga, i den brittiska kulturen så har ju liksom Frances Urquhart på något sätt blivit en gestalt på ett sätt som jag inte är säker på att Frances Underwood riktigt håller för på lång sikt. Om han inte fördjupas, så det är möjligt att han gör det i den här säsongen nu, men hittills har han ju inte gjort det.
Nej, och jag har ju bara sett första avsnittet av säsong 3.
Mm, vi kanske får återkomma.
Tekniska problem.
Ja, just det. Du är så avancerad du. Mm-hmm.
Men han känns, jag måste ändå säga det, i den här säsongen, min upplevelse är att han börjar få en politisk dimension som gör honom intressant. Att han har liksom en politisk drivkraft som inte bara handlar om sin egen makt, utan han vill även hunsa folket på det här sättet. Frances Urquhart genomför ju nästan en fascistisk diktatur i England i det brittiska originalet, eller åtminstone det är hans
värnplikt. Det är ju ingen fascistisk diktatur direkt.
men det, han, ja, andra säsongen när han bråkar med kungen och sådär, det är ju lite shady.
Ja, men jag kommer inte kunna göra någon snygg övergång till utredningar från House of Cards, men det kommer vara temat för avsnittet i övrigt. Jag tänker att vi ska prata om tre utredningar från veckan som har gått, och vi börjar med socialförsäkringsutredningen. Vad var det som kom fram där egentligen?
Många, många sidor där man egentligen en person, vad heter han nu då? Gunnar
Axén.
Axén är den enda som har orkat hålla i åratal, och där man då har landat i att man ska se över socialförsäkringssystemen.
Man behöver en utredning kan man säga, ja, resultatet av utredningen.
Och mycket av det där är ju intressant, alltså det är ju ingen skarp politik som kommer fram i det, men mycket är ändå intressant. Det är en ganska stor sak ändå att Moderaterna säger att är med på att man ska indexera A-kassan och titta på taken där. Samtidigt så är det ju mycket som, alltså inget av det här kommer ju att bli politik per definition.
Utan nej, men många socialdemokrater borde vara glada idag. Jag är ju ganska ifrågasätten av många av de borgerliga som har suttit i den här utredningen ändå. Här föreslår man att man ska slopa den bortre parentesen. Mm. Man går inte på arbetslinjen. Sen kan vi bråka om teknikaliteter i den här utredningen. Men man måste ju ändå komma ihåg att Alliansen har drivit att man ska ha den bortre parentesen, så för att man anser att incitamenten finns och drivkrafterna finns att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Jag tycker inte att någon som är sjuk ska behöva arbeta, men det ska också finnas drivkrafter som gör att man, om man har möjlighet att kunna liksom börja arbeta. Det måste ju vara bättre. Antingen jobba eller förtidspensioneras på något sätt. Och jag tror att det finns ganska många som kanske inte hade tillräckligt många drivkrafter som en gång i tiden faktiskt har fått komma ut på arbetsmarknaden. Sen kan vi gräla om teknikaliteter i det här hela tiden. Men jag är ändå förvånad över att de borgerliga i utredningen har gått med på att ändå ha sådana typer av skrivningar.
Fast rent praktiskt så är det ju så att det här med stupstocken då, det här som du kallar för bortre parentes, alltså det har ju inte fungerat. Det är ju så att en mycket stor andel av de här personerna har ju ganska snart kommit tillbaka in i sjuksystemet. Det är väldigt många som har gått direkt till det som heter försörjningsstöd, alltså socialbidrag tidigare. Och vi kan ju väldigt tydligt se att, så att säga, effekten att de här människorna skulle få jobb, den har ju uteblivit. Mm. Så man kan väl konstatera det att vad de borgerliga politikerna har gjort här, även om jag förstår att så här, på en mer högborgerligt håll, att man kanske är lite irriterad på det, så är det ändå trots allt så att det som Moderaterna har slängt ut, det är ändå politik som det bevisligen inte har funkat.
Fast det
kan
på
ju inte rimligen vara
så enormt.
Men
nu sitter du och säger det som om det finns en sanning, och det finns väldigt många som ändå har kommit ut på arbetsmarknaden som tidigare inte haft de typerna av drivkrafter att göra det. Jag tror ändå att man fortsatt måste liksom stödja arbetslinjen, och då tror jag faktiskt på att man måste ha en bortre parentes. Annars kan du ju gå och dra, annars blir det ju bara bidragslinjen som
det är inte mer arbetslinje att gå från sjukförsäkring till socialbidrag.
Arbetslinje är bättre än
bidragslinje. Jo, men vi har hört det nu, men det är fortfarande inte så. Jo, men vi har hört det till leda, men det är fortfarande så att gå på socialbidrag, det är inte bättre än sjukersättning.
Hela den här utredningen kan som DNs ledarsida säga mindre försäkring och mer bidrag. Det är det här handlar om. Så att det är det här
jo,
som
men DNs ledarsida skrev säkert en ledare innan utredningen presenterades.
Du måste släppa in Daniel Svedin. Det är det här som kommer att bli grälet. Det är bra att folk lyssnar.
Det kommer inte att bli grälet. Det är så roligt för Moderaterna har gett sig.
Det har de inte.
I utredningen har de det.
Ja, och det förvånar mig, men det tror jag inte de
så
kommer göra
kommer
på lång sikt.
Så det kommer inte bli grälet.
Okej, jo, nu måste vi släppa in Daniel här.
Den politiska enigheten i borgerligheten mellan liksom relationen bidrag och försäkringar är inte heller liksom, den absolut finns ju inte riktigt där. Moderaterna och Folkpartiet har ju olika syn på bland annat sjukförsäkringen. De hade åtminstone det.
Absolut, man, har alltid haft.
Precis, sjösatt alliansen och sådär och förhandlade om. Är det A-kassorna eller sjukförsäkringen som ska bekosta projektet så att säga. Sen så är det väl så att Moderaterna höll på att förlora valet 2010 på de här frågorna.
Och jag håller med dig helt och hållet, men jag tror fortfarande på lång sikt att en bortre parentes måste finnas. För jag tror att det är väldigt många som inte får rätt drivkraft för att komma tillbaka i arbete.
När ska den ligga då?
Ja, det vet inte. Jag är inte expert på det här, men jag tror i alla fall att det måste finnas en, för du kan ju inte gå på 80% av din lön i all evinnerlig tid. hur länge som helst. Däremot tycker jag att så länge det finns en läkare som säger att den här måste vara sjukskriven därför att det finns ändå en rimlig chans att till exempel Hanna här faktiskt kan komma tillbaka i arbete, då ska man vara
fast
sjukskriven.
Rent bevisligen är det ju inte så de här reglerna har fungerat. Utan vad som har hänt med de här reglerna är att människor har gått ur sjukförsäkringen till försörjningsstöd, tillbaka till sjukförsäkringen, tillbaka till försörjningsstöd, och sen har de här stackars människorna cirklat runt i det här systemet medan politikerna pratar om drivkrafter. Men de har ju inte fått några jobb. Så att kan man inte
ställa ett försök? Det är inte sant, det finns ju faktiskt ganska många som
har
kommit tillbaka.
Högre arbetslöshet nu än när det där inleddes.
Men det vet ju både du och jag.
Så att det uppenbarligen inte funkat.
Det där funkar inte att säga sådär, för du kan inte räkna det på det sättet. Det finns jättemånga som
är... SCB räknar det på det sättet, det är jättelätt att säga.
Nej, det gör de inte.
Jo, det är högre arbetslöshet nu än när man införde de här reformerna.
Ja, men rent generellt, men vi kan ju prata om... Ja, men då ska vi börja diskutera arbetslöshet och sysselsättning.
Nej,
det
ska vi
också börja göra i all evinnerlig tid också.
Men allvarligt, Ulrika, vad vi kan fundera på som jag tycker faktiskt är intressant här, det är att nu försöker utredningen komma ett hack till. Alltså de slänger ut de där principerna, de här drivkraftsdiskussionen, och så kommer man ett hack till och funderar hur kan man faktiskt lösa detta? Och jag tycker faktiskt att det är en intressant del av det här, och tyvärr så var det lite som jag sa ironiskt att utredningens resultat är att det behövs en utredning.
Ja.
Men det kanske
för då
ändå
ju
så
du
att
jag låter.
Jo, men det kanske ändå
utredning.
Är så att det här kommer nu ett hack vidare. Och det, jag tycker det är
men
lite
jag håller fortfarande inte med dig, men det behövs uppenbarligen en utredning om vi ska komma framåt. Det kan vi ju i alla fall komma överens om.
Ja, så här kan det inte låta i alla fall.
Nej.
Varför inte?
Jätteroligt.
Det är roligt, ja det är det. Men vi måste prata om andra saker också. Så att vi tar nästa utredning på listan. Det är hatbrotten. Polisen har ju lämnat över en utredning till regeringen om hur hatbrott bättre ska bekämpas. Bland annat ska man komma överens om en gemensam definition av hatbrott. Kommer polisen fixa det här bättre nu eller?
Alltså man kan säga så här att om man tar att socialförsäkringsutredningen är en utredning där alla har väldigt mycket idéer men alla idéer är olika, så kan man säga att det här är ett område där ingen har några idéer och alla idéer är bra.
Alla tycker
det
är dåligt. Men alla är överens om att man måste göra något.
Ja. Och där kan man väl säga att polisen föreslår ju tre saker här. Det ena är att man ska ha en gemensam definition, vilket är en viktig del. Det andra är ju att man ska bygga upp sådana här hatbrottscentrum i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och där är väldigt intressant, för där säger polisen att man vill inte bara titta på hatbrott. Alltså hatbrott är ju etnisk tillhörighet, man är utsatt för brott för det, eller religiös tillhörighet, sexuell läggning och så vidare. Utan man breddar det till politiker, till journalister, och man tittar så att säga på hot mot demokratin på ett bredare sätt. Och det tredje området här, det är ju att man ska då bygga upp liksom ett förtroende, att man ska ha dialog med synagoger, dialog med moskéer, hbtq-organisationer och så vidare. Och jag tycker alla de här idéerna är bra. Det finns också en idé i detta som inte är i utredningen men som ligger här, som handlar om att man ska ha ett it-brottscentrum som sen ska då på något sätt utreda brott på nätet. Och dilemmat med alltihopa, det är ju att den här lagstiftningen om hatbrott, om förtal och så vidare, den tillkom ju innan i praktiken internet fanns. Vilket ju alltså innebär att alla de här sakerna är nya för alla. Så jag tycker det här är jättebra att man gör det, men man måste ju nu finnas pengar till att genomföra det, att det liksom praktiskt också då inträffar. Men det är verkligen en lucka man försöker fylla här.
Och jag håller ju med om att det är bra, men jag håller ju också med om att det är precis som alla andra utredningar. Ibland så tillsätter man utredningar av rent terapeutiska syften. I sådana här oerhört viktiga frågor så går det ju liksom inte att göra så, utan då måste man ju också visa att man verkligen menar allvar med att göra det. Och då måste det tillsättas medel, man måste också snabba på utredningar, man måste se till att det liksom sjösätts och göra saker. För att vi pratar om det är ju inte samma sak som att det faktiskt görs.
Sen finns det ju en skillnad med det här som jag tror också är viktig, och det här ska ju inte nu genom riksdagen. Utan det här är ju väldigt mycket saker som rikspolisstyrelsen eller alltså...
Ja, polismyndigheten
ska då göra själva. Så det här ska inte genom riksdagen, det ska inte genom alla mer politiska processer.
Är det bra eller dåligt?
Det är väldigt bra, för det betyder att nu kan det börja hända.
Det kan hända något om man verkligen vill. Men
ja, det behöver inte köra fast.
Så är det. Och det ska man komma ihåg för att lyssnarna ska förstå. Alltså utredningar är inte alltid någonting som, det är någonting man utredningen tycker. Det är inte det som regeringen, det är inte alltid så. Så att jag brukar alltid säga det, man behöver inte bli helt panikslagen för att en utredning tycker någonting. Men det kommer finnas tid för remissinstanser och så vidare att tycka till om saker. Men jag håller helt med när det gäller hatbrott.
Vad säger du Daniel?
Ja, men det är intressant just med hatbrottet, för det upplever jag att som brott, eller man ska säga, har ju blivit ganska ifrågasatt. Hur ska lagstiftningen se ut? Och att man då går fram.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Med att man ska bredda det, eller åtminstone, vad var det du sa, att man skulle
komma överens om
definitionen.
För det är inte ens det finns liksom.
Nej,
en gemensam bild av vad det är.
Och det, då tänker jag att det kanske hänger ihop med den diskussionen som har varit, att man tycker att, särskilt från liberalt håll, så brukar det ibland komma kritik mot hatbrott som
begrepp.
Som, ja. Att det är någonting som inskränker yttrandefriheten.
Alltså det är nog mer hett mot folkgrupp, tror jag, som liberaler brukar kritisera. Och då är det ju så att det blir ett hatbrott, det är ju en straffskärpningsklausul. Alltså det är en del av lagstiftningen som gör att om de här motiven finns bakom ett brott, då är det ett allvarligare brott, kan man säga. Men sen är ju hett mot folkgrupp, det är ju ett av de här brotten. Och där är det ju naturligtvis, det är ju ifrågasatt om det här ska tillämpas eller inte. Men jag upplever att idag, att det finns en ganska bred politisk enhet om att det här inte har funkat, tillämpningen av det.
Absolut.
Och här har vi också en situation, om vi ska dra det ett steg till, där så här, nazister demonstrerar i Stockholm med symboler från 30-talet, men det är tillåtet. Mm. Och det tror jag ganska många idag ändå ifrågasätter. Ska man verkligen ha det här? Speciellt när antisemitismen nu tar fart igen. Och då blir det här, alltså, det finns anledning också, tror jag, att utredningen är en sak, men det finns nog anledning också att fundera på om man ska skärpa den här lagstiftningen. Och sen får vi väl se om det blir. Det finns en annan utredning som tittar på det, som ligger under Morgan Johansson. Så vi får väl se vad som händer, så att säga, med just nätbrott och sånt.
Mm. Det känns som en väldigt stor och svår fråga. Polisen måste börja patrullera internet mycket bättre och så vidare. Men vi går vidare till vinstutredningen då, som är helt färsk. Mm. Som ska dra igång snart. Regeringen är överens med vänstern om vad utredningen ska titta på. Det här är ett stort steg mot en välfärd att lita på, sa Jonas Sjöstedt till Aftonbladet. Håller ni med om det?
Ja.
Ja, jag vet inte om vi behöver gå någon runda. Jag tycker att det är intressant, för att jag menar, jag vet också hur det fungerar när man håller på med samarbeten. Det här är ju helt klart så att Vänsterpartiet har nu tvingat in Socialdemokraterna i ett litet hörn. Sen tycker jag ju att den utredning som vi har diskuterat här tidigare, den som Eva Lindström en gång i tiden höll i, den som egentligen är bas för den utredningen som tilläggsdirektiv till, är ju väldigt bra. Därför finns ju oerhört mycket saker som måste göras med de bolag som knoppades av och det som blev på 80-talet. Alltså det här är ju bara en fortsättning på det som hände sedan 80-talet. Däremot så måste man ju också förstå att jag tror ju att många socialdemokrater vet att det kommer bli väldigt komplicerat att göra vissa saker. Jag tror att vänster vinner säkert en del på det här rent populistiskt, men vi ska ju också komma ihåg att om du tittar på de SKL-siffror som finns, så är det ungefär 5% av de bolag som finns i välfärdsföretagandet, alltså, som är riskkapital. Och jag kan ju hålla med om att det finns viss typ av sånt här, typ att man tar ett uttag och sen skickar det iväg liksom till Cayman Islands och sånt där. Det är inte bra. Men vi kan ju inte samtidigt ha en situation som, jag såg att infrastrukturministern var ute här och sa att man kanske skulle kunna tänka sig OPS, alltså offentlig och privat, man bygger liksom vägar och bostäder och så vidare. Då ger man alltså byggherrar skattemedel till att göra saker, medan man i den här vinst för välfärden kan hota en del många sjuksköterskor som startar egna bolag och så vidare. Så jag skulle säga att det här är lite hot mot, om man skulle göra verklighet av det här, lite hot mot faktiskt kvinnoyrken, om jag ska vara riktigt ärlig.
Fast om man ska vara krass, är det väl så att det är inte så att 5% av välfärdssektorn, om man tittar på utifrån
hur mycket...
Jag har
de siffrorna, så jag
absolut,
kan skicka
dem till dig. Absolut, men det är inte så utifrån pengar som styrs av de här bolagen, utan tittar vi på de här jättarna som är, alltså EQT och Carema och den här typen av, eller före detta Carema då, och den här typen av väldigt stora bolag, så har vi ju dels dilemmat med riskkapitalbolag som Ulrika tar upp, men dels så har vi ju det här dilemmat att det här är väldigt stora koncerner som nu håller på mer eller mindre upprätta en monopolsituation inom sina respektive områden. Och den här valfriheten som skulle uppstå, den finns ju i realiteten inte. Om du som förälder bor nära en skola, så är det klart att du vill ha den närmsta skolan och så vidare. Så att hela den här retoriken, hela den här retoriken som man har sålt det här med valfrihet, med högre kvalitet och så vidare, allting det rasar ju ihop nu när man tittar på forskningen. Så att kvar nu på internet när borgerligheten ska argumentera för detta, då blir liksom argumenten att det är feministiskt att skicka pengarna till de här riskkapitalbolagen, eller att det blir som DDR om vi skulle kontrollera de här företagen bättre.
Och det finns en gråskala, och det är det jag försöker säga. Det, finns
det var vårdföretagarna, alltså ja, riksorganisationen men... för de här som sa att det var DDR.
Ja. Så men, det är ju liksom det kan inte jag göra någonting åt. Men jag tycker ändå att de här utredningarna är bra. Framförallt är det ju viktigt att bolag har till exempel direktiv för vilka som sitter i styrelsen, vilka som sitter i ledningsgrupper, vilka typer av kunskaper man måste ha för att kunna liksom, driva såna här typer av bolag. Jag menar, vi har såna regler på finansiella marknaden för de som tar hand om våra pengar, men vi har inte det för de som tar hand om våra liv. Och det tycker jag naturligtvis är självklart. Däremot så tycker jag att det är väldigt populistiskt att driva det här som vinst i välfärden. För tittar du på alla direktiven i den här utredningen tilläggs, alltså hon lägger till liksom Eva Lindström, så är det ju en ganska liten del. Sen tror jag inte att alla delar av socialdemokratin kommer att tycka att det är en jättebra idé att ta bort vinster i välfärd, om jag ska vara riktigt ärlig. Så att det här är ju liksom en populistisk fråga för Vänsterpartiet som vinner i media och opinion. Och ingenting annat, om jag ska vara ärlig.
70% av svenska folket vill ha ut vinsterna ur välfärden, så att säga. Men det riktigt centrala här är väl att man ska kunna, att idén om välfärdens finansiering liksom ska ha någon sort som helst legitimitet över tid. Vi ser liksom redan hur det liksom, den skattekvoten vi har idag, den räcker inte till att täcka alla liksom anspråk som vi ställer på välfärden. Socialstyrelsen kommer med prognoser om att det inte kommer finnas personal i välfärden om 30 år. Alltså barnmorskor och sköterskor kommer vara borta. Och det här är ju en del i det, att man verkligen kan säga till folk att de pengarna du har betalat till välfärden, de har faktiskt gått till välfärden, inte till Caymanöarna. Och där är ju något väldigt liksom centralt i vinst i välfärden. Det handlar ju inte bara liksom, jag fattar.
Alltså, sen måste man ju komma Caymanöarna mot DDR.
Sen är det ju så här att jag ska inte fördröja den här diskussionen, för jag vet att vi ska prata om annat, men bara alltså man förstår att det är klart att i Sverige har vi bolag som gör de här sakerna. I väldigt många andra länder som har haft en annan utförare än staten, kommunen eller landsting, är ju stiftelser. Vilket ju har helt andra regler för hur man liksom, tar hand om kapital.
Det var ju intressant i den här utredningen också, eller jag har inte sett alla direktiv än. Men som man skriver på i sitt pressmeddelande och på DN Debatt är ju också att man ska på något sätt värna sann mångfald inom välfärden. Och då handlar det ju om, kanske inte om stiftelser, men att man på något sätt, de här kooperativen som Jonas Sjöstedt var ute och pratade om i somras, att det finns ju någonting, det var, tyckte jag var intressant när Vänsterpartiet började prata om det i somras, att det var första gången de blev lösningsorienterade. Alltså att vi har en väg, vi har ett steg, vi ser liksom ett steg efter att allt är borta.
De såg också en gråskala då.
Men sen har ju Ulrika väldigt rätt på en punkt som jag, och det är ju att detta detta handlar ju om väldigt mycket annat än vinster i välfärden också. Ja. Och lite är det ju så här att det har varit vilda västern under ganska många år när man har ändrat en sån stor sak som offentlig sektor till att ha de här företagen och till att ha den här, alltså, ganska extrema modellen internationellt sett med väldigt, väldigt liksom stor valfrihet för individen och så vidare. Speciellt i sjukvård och sånt så har det ju varit enorma förändringar. Och nu så sker väl kanske också lite eftertanken när det gäller liksom, man måste reglera, man måste fundera igenom hur det här ska funka. Och förhoppningsvis när det här parlamentariska bråket och så är färdigt så kommer det ut ett system som kanske alla kan vara överens om, så att säga, över blockgränsen. Och för att det kan inte heller vara så att man ändrar finansiering för välfärden för när man byter regering varje gång, då blir det fullständigt kaos. Så att någon form av lösning måste man ju hitta där å ena sidan man har kvar valfriheten och å andra sidan mina skattemedel faktiskt går till vård och går till skola och inte hamnar i Caymanöarna eller någon annanstans. Så att det är ju ett steg på vägen. Sen är det väl så, alltså, riksdagen har borgerlig majoritet. Det kommer inte att gå att få igenom Jonas Sjöstedts politik ograverat genom riksdagen. Nej. Så att det är ju det, så att säga, det är den parlamentariska verkligheten man har, va?
Precis så.
Men vad är det som är tufft för sossarna här då egentligen? Om vi pratar lite grann om hur de mår i den här frågan nu. Vad tror ni?
Jag tror att sossarna mår jättedåligt på två sätt. Man är ganska nöjd med att ha blivit av med den här frågan. Men Socialdemokraterna vill inte diskutera detta. Alltså Stefan Löfven vill prata om jobb. Det var oerhört tydligt på partikongressen, förra partikongressen, att Stefan Löfven var helt ointresserad av de här frågorna. Han tvingades rätta av partikongressen. Och nu så har han tvingats till det en gång till av Vänsterpartiet. Så jag tror ju att Socialdemokraterna, de lite slingrar sig som en mask här. De vill verkligen inte trassla in sig och bara prata form, utan de vill prata innehåll. Och så nu kommer de tillbaka till form igen. Så jag tror stämningen på den kant, alla säger ju att de är glada när man frågar dem, men det är liksom, det är väldigt ansträngda leenden.
Mm. Det är intressant också att nu verkar Vänsterpartiet ha fått igenom ännu mer än vad man pratade om i fjol när efter regeringsskiftet. Vänsterpartiet ska man också titta på komvux och flyktingboenden, att man ska ha vinstbegränsningar även där. Och det var det ju aldrig tal om för ett år sedan.
Jonas Sjöstedt är lite mindre arg än vad han var i höstas.
Ja, verkligen. Men det här är ju så här, folk i Vänsterpartiet är ju väldigt tydliga med att det här är den första politiska segern vi har haft sedan 1917, att vi får göra den här utredningen och att vi har fått bestämma så mycket.
Tänk att man kan bli så glad över en utredning, va?
Visst.
Hörrni. Det var ju ändå utredningsextra idag, men jag tänkte vi skulle avrunda med att prata om att åsiktskorridoren gör skillnad. Vi måste ju ändå nämna att Jakob Forssmed nu ställs mot Ebba Busch.
Och ni vet vad ni hörde det först.
och snart kommer ju han också vinna, och då har åsiktskorridoren gjort ännu mer skillnad.
Absolut.
Hoppla hoppla.
Tror vi det fortfarande att han kommer vinna?
Jag tror det,
men jag ska ärligt säga att det börjar komma såna här krypskyttesartiklar nu mot Jakob Forssmed i olika kvällstidningar, har jag sett. Och när sånt där kommer, då vet man att då går liksom artiklarna upp och stämningen ner i partier. Så att man får väl se lite vad... Det är nog så att det där gänget runt Ebba Busch, de verkar vara rätt hårdföra. Så man får väl se.
Ja, för jag råkade säga något om henne och vi fick en liten Twitterstorm där. En lördag där, liksom mitt på dagen.
De blir väldigt arga. Ja. Och när man blir så där hysteriskt arg, då undrar man liksom, då är de nog på gång.
Då ska vi inte koppla ihop det här med House of Cards då. Då kommer vi skjuta oss själva i foten.
Ja, gör inte det.
Nej, jag absolut inte. Koppla absolut inte ihop Ebba Busch med House of Cards.
Nej,
absolut.
Nej.
Ni hörde det för inte koppla ihop.
Ingenting om det. Nej, absolut inte.
Eller hennes stab.
Nej, absolut inte. Det är inte så vi jobbar i svensk
absolut
politik.
Absolut inte.
Nej. Här är det öppna, fina arenaprocesser. Men vad är det de angriper Jakob Forssmed på då?
Alltså en intressant sak som kom nu i Expressen, var det väl i förrgår eller igår, var ju att Jakob Forssmed egentligen är för fri invandring, men att medlemmarna i Kristdemokraterna minsann höll på att gå till SD allihop. Eller allihop en fjärdedel. Den där typen av krypskyttesartiklar som liksom kommer i en valprocess, vi kommer att få se mer sånt, men jag bara noterade att de börjar komma, och när de börjar komma, då vet man liksom att nu stiger temperaturen.
Så du vill säga, ring Jakob Forssmed om du behöver hjälp, så kommer du till hans undsättning
av oss? Ja. Nej, vi tänker sänka båda två.
Okej.
Det var Aftonbladets ledarsida.
Det var Aftonbladets ledarsidas besked.
Och partiet.
Men Ebba Busch var ju ute och var statsmannamässig idag, såg jag. Det var ju väldigt intressant för att Lars Håret Adaktusson var ute och skrev en debattartikel igår om att den nya partiledningen som nu tillträder i Kristdemokraterna är inte bunden av decemberöverenskommelsen. Vi kan tänka oss att rösta på en annan budget.
Jag såg det.
Centerpartiet kanske?
Ja, exakt. Ebba Busch då berättade idag att om jag tillträder så kommer jag ändå vara bunden av det här. Och det var ju väldigt... Det är så att man kan andas ut. Och den som andas ut mest, tror jag, det är ju Anna Kinberg Batra. Mm. För när man säger att man följer decemberöverenskommelsen som kristdemokrat, så betyder ju inte det någonting för Stefan
Löfven.
Men jag
undrar faktiskt varför Lars gjorde det där. Varför gjorde Lars?
Men för
Lars
att han känner att han vill kliva fram nu. Han har ju backat nu.
Och håller han på liksom sig mot att bli viceordförande? För jag tror ju, som jag tror just nu, vi kan ju ta det nästa vecka också, det är ju, det blir Jakob Forssmed som partiordförande, förste vice Ebba Busch, andre vice Lars Adaktusson och Acko Ankarberg som partisekreterare.
Hon får sitta kvar,
tror jag. Tror.
Det skulle jag också gissa på. Just nu. Mm. Jag byter åsikter
varje dag.
Men
vi vet inte imorgon.
Då vet ni vart ni ska sätta era pengar. Då är det dags att avrunda Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Ha det så bra nu. Hej då!
Hej då! Åsiktskorridoren.